det?
Ja, men jag sitter här och googlar Martha Stewart.
Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt?
Ja, men det är bara att jag har snöat in på fifflare. Vad innebär egentligen att vara en fifflare? Vad innebar det liksom för 100 år sedan och vad innebär det nu? Man säger ofta benämner fifflare inom politiken. Han var en riktig fifflare eller hon var en riktig fifflare. Jag kan tycka att Vanheden och Sickan i Jönssonligan är klassiska fifflare. Men de är ju liksom misslyckade fifflare som i slutändan alltid ändå lyckas. Alltså de har turen på sin sida. Men fifflare har ju ofta inte det.
Nej, men precis, för att börja med en stor stilig plan som går åt helvete. Ja.
Följesel, vad är det där? Det är en plan. En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin gett oss i kast med.
Men sen löser sig det ändå på något konstigt sätt. Även om det bidde en tumme så blir det en ganska bra tumme.
Ja, men det är lite kling och klang retoriken att så här. På något sätt så, de blir i för sig, de blir aldrig lyckat för, men att de är liksom förkorkade, så att de har alltid en jävligt bra plan. Men sen när de ska genomföra planen så finns det alltid någon som är listigare. Och det är ju där som jag tycker att både Sickan och Vanheden och Dynamit här, de har ju turen på sin sida, för de har ju en riktigt smart fifflare. Och det är ju Sickan.
Ja, men precis, men grejen är ju den att det är turen, eller slumpen, som gör att de klarar sig. Det är alltid Doris som har gjort någonting som kommer till undsättning och råkar ta fel väska. Eller, ja, men du förstår vad jag menar. Lite som när Lasse Åberg ska brev på 100-lapparna i Sällskapsresan.
Ja, men det är det jag menar. Men då har de ju någon som hela tiden som bakom varje framgångsrik man står en mer framgångsrik kvinna egentligen. Alltså en smartare kvinna. Det är lite samma sak. Men om du tittar till exempel på, jag läste om de 8 största fifflarna i historien till exempel.
Ja.
Då är det ju, då tycker jag att det som är på något sätt en gemensam nämnare för dem är att de blir för greedy. De liksom börjar droga, de blir sexmissbrukare, de liksom får någon så här övertro på sig själva, att det faller på att de vill ha mer och mer och mer. Eller att de är så här, tänker att de är omnipotenta. De är så här, jag kan göra vad fan som helst och jag kommer klara det. Ja, men när jag tänker på Martha Stewart så är ju hon en fifflare in disguise. En disguise.
Ursäkta. Jag trodde det var något så fint franskt ord som jag inte kände till.
Disguise om dig.
En disguise.
Disguise. Nej, men hon var ju perfekt. Hon liksom inredde alla så här rika New York-bors hemma. Jag menar, hon hade ju liksom en kedja. Det har hon ju fortfarande.
Ja, ja, ja.
Och sen kom det fram att hon har så här överklassfifflat med jävligt mycket pengar.
Ja, gud ja.
Så att hon är, tycker jag, en spännande fifflare. En mer klassisk fifflare är väl den så kallade bankfifflaren.
Mm-hmm.
Eller hur? Ja, men typ Wall Street-fifflaren. Det tycker jag liksom dyker upp ganska ofta. Som den här storsvindlaren Bernie Madoff. Och för 5 år sedan så hade han, jag vet inte vad det betyder, men Ponzi-bedrägeri då, att han liksom lurade sina investerare. Han bara men hittade på att det fanns affärer.
För det finns en fond som investerar i det här.
Ja, precis. Och han investerade då i 65 miljarder dollar.
Otroligt.
Ja. Så, men det blev också jävligt sorgligt. För att det här drabbade också hans son som tog sitt liv.
Usch då.
Mm. Och även 2 andra som han hade då lurat. Och det är jävligt roligt nu att han, eller roligt. Han sitter alltså, vet du hur länge han ska sitta i fängelse för att ha lurat av de här människorna pengar?
Nej.
150 år.
Ja, får vi hoppas att han överlever.
Det tror jag inte. När du tänker i fifflar, vad tänker du när jag säger ordet fifflar? Jag tycker, är vi inte alla lite små fifflare?
Jo, men jag tycker att alla ska se den här Guldfeber på SVT.
Oh.
Som handlar om stölden på myntkabinettet. Där liksom chefen för myntkabinettet liksom, ja, det börjar klia lite i fingrarna. Och grejen var att det var som liksom föranledde till det här. Det här har ju aldrig uppdagats.
Nej.
Om det inte vore så att han var från början en passionerad frimärksamlare och då hade suttit på någon frimärksamlarmuseum, antikvariat etc. och tjuvat ner ett frimärke i fickan och det hade fångats på film. Och så uppdagades historien. Och när de då började ställa honom mot väggen allt mer så började det liksom brisera en bomb och det visar sig att det är 25 miljoner kronor i mynt som är svindlade. Han står inte för hela delen, det visar sig att det finns fyra personer. Men ni måste se den här dokumentären. För jag tänker att så här, sitter du i kakburken och inte får äta,
mm,
när du har ett intresse för kakor, då är det också svårt att inte provsmaka.
Men jag tänker också att sån här, vissa institutioner har liksom blivit skyddade av tidens utveckling. Jag tänker att de flesta andra institutioner där det finns liksom, ja, men vad ska man säga, smycken eller diamanter eller pengar för hundratals miljoner, då är det ganska rigorös säkerhet. Det är så här, här tar vi alla liksom typ kläder, man går igenom olika säkerhetsanordningar, men ja, man kollar ens kläder, man håller på med sådana här, men inte sån där grej, kungliga kabinettet. Både, sen visar det sig att även någon annan som jobbade på kungliga myntkabinettet också hade snott pengar.
Nej, inte pengar, men snott, nej, mynt och
ja,
sålt.
Precis, ja, men mynt, pengar för miljontals kronor. Så det var liksom, nej, jag fattar ingenting. Det där kunde ju fortgå forever and forever. Men det som jag tyckte var så jävla tragiskt när man såg de här besatta samlarna, det är ju att besatta människor blir ju lätt obehagliga, tycker jag.
Ja, men så är det ju, och det är det här som också så här skyddar nörden på något sätt, att man liksom, att nörden kan liksom lätt, alltså alla som har sett Robinson vet ju lätt det är att skapa ett nytt universum,
mm,
och lätt få med sig, alltså vissa personer är ju bara ledare och andra är följare, så är det, så är människan konstruerad, så att det är inte svårt att få med sig folk om du har fått en ledarposition och blir betrodd i den.
Nej, men jag kan också tycka att i ett av avsnitten så ser man då vad han så har gjort för pengarna inom situationstecken. Och han har inte gjort någonting. Det finns ju så här 200 dyra skjortor som inte ens öppnade ur sin plast till exempel.
Nej, men han var ju bara shopaholic.
Ja, han ville liksom bara...
Hårda.
Ja, men jag kan känna igen mig i den där känslan när man känner sig ensam eller man känner sig inte sedd eller liknande. Eller någonting, ja, men överhuvudtaget någonting känns jobbigt. Då börjar jag ju ganska lätt hårda. Och det kan ju vara lite vad som helst.
Erkänner du nu?
Ja, men då har jag inte erkänt det.
Nej. Jag har varit i total förnekelse under alla dessa år.
Jaha, okej, men nu kan jag verkligen erkänna. Men det är väldigt tydligt. Jag ser det ju...
Det är ju psykisk ohälsa.
Ja, men jag ser det ju utifrån att det när någonting gör ont,
ja,
då kan jag ju faktiskt på riktigt gå till myrna och köpa... tre små keramikfåglar. Och sen, då är det som att jag pundar. Jag får en liten injektion av så här, någonting som fyller på mig.
Snällaste formen av punderi, men ändå. Ja, tre små fåglar på myrorna.
Men...
Ge mig polisfågel. Nu!
Lasse Stefans!
Polisfågel, en blå tack.
Nej, men det är
ganska... Har olika graderingar, blå med. Vad är den?
Den ena är mörkrädd och den andra är vinrädd.
Är det större av olika så här, vilken ger mest effekt?
De är likadana.
Men du förstår inte humorn. Återigen, de har tappat ironin.
Ändå är jag rolig.
Ja, ändå är...
Nej, men det jag menar är att det är en studie i ensamma människor som inte kan spegla sig.
Ja, men så är det ju. Och jag kan ju själv känna igen mig i liksom... Det där, när jag mår psykiskt dåligt, då börjar jag ju shoppa. Mm. Då fyller jag ju på det där lilla lejongapet som med liksom materiella ting.
Mm.
Och det kan man ju tycka, det är väldigt lätt att se människor som mår psykiskt dåligt. Antingen så börjar de fixa med sitt utseende extremt mycket, eller så börjar de shoppa maniskt mycket. Jag kommer ihåg en tjej som förlorade sin bror liksom i ett våldsbrott. Hon började ju liksom samla på Christian Louboutin-skor som bara låg i lådor utan att hon packade upp dem. Alltså det är en sån typisk grej liksom. Men det som är skillnaden mellan någon som är psykiskt dåligt och fyller i, täpper igen där hålet temporärt, och någon som är en fifflare, det är ju att den här kanske inte mår speciellt dåligt utav det. Det är ju det som är den stora skillnaden.
Ja, men
fylls ju upp av det.
Nej, men jag menar, alla människor som samlar på grejer är ju inte kokoloko. Men det var som någon krönikör skrev att man har försökt att samla så många gånger, för man tyckte att det var attraktivt med människor som samlade på saker. Jag försökte ju samla på frimärken.
Men den har vi väl alla varit inne
på? Jo, jag vet att jag hade mina små böcker med frimärken. Men man märker ju ganska tidigt om man är en människa som bara blir besatt av en grej. Och så är ju inte jag. Jag vill ju liksom ha samla på mycket olika.
Ja, framförallt stolar.
Ja, precis. Ja, det kanske är ungefär samma sak i och för sig. Men det som är så sorgligt är med den här mannen, tycker jag, att allting har igen virvlat ihop sig i hans huvud och blivit en lögn. Han har ju beskrivit sig själv som han då uppvuxen ur en mycket burgen bakgrund. Mamman jobbade på konsulatet och ambassaden och pappa. Men sen visade det sig att han har bott liksom, inte, jag vill inte säga sketen, men i en vanlig tvåa på Gärdet.
Ja.
Mm. Och han kan liksom inte, hans lögner och sanning har under årens lopp liksom, de har gift sig med varandra, så jag tror inte han vet själv. Och det finns ett ögonblick när han går förbi och så smeker han då tavlan, oljemålningen på sin mammas kind. Och så säger han, det här kanske låter lite märkligt, men varje dag innan jag går ut så smeker jag mamma på kinden. Och varje dag när jag går hem, kommer hem, så säger jag hej till lilla mamma och smeker henne på kinden. Och man bara så här, men ingen jävel har sagt honom, för han har inte haft någon fru eller några barn eller några kompisar som sagt så här, det där är som galenskap nu, älskling. Mm. Nu får du söka hjälp. Utan han, det där är hans verklighet.
Och men han har gått in i sin liksom lilla bubbla. Och han har skapat sitt lilla universum, och det är ingen som dömer honom i det.
Nej, men jag tycker också att när man ser hela den här dokumentärserien, så visar det sig också att det blir som att alla är småfifflare. För ingen har i slutändan riktigt lyckats. Även han, den där gamle samlaren som säger så här, på 70-80-talet åkte jag Concorde. Jag brände liksom, omsatte 560 miljoner ett år. Jag var i New York, jag var i Havanna hit och dit. Och nu sitter han liksom utan tänder, också i någon typ sketen tvåa. Nej, men förstår du vad jag menar? Och det tycker jag på något sätt är samlarens personlighet. Att innerst inne är han en ganska ensam person som genom samlandet då ska hitta sin inre trygghet.
Ja, jag är ju besatt utav samlare. Alltså jag älskar ju det programmet, så här Maniska Hoarders, kommer du ihåg det? Men jag är ju besatt utav samlaren, vem den är och vad är den måste fylla på. För du vet, det finns ju olika, ska jag säga, uteliggare. Speciellt en person vid Odenplan. En kvinna som har bott där i alla år, går runt med sin vagn. Och den här vagnarna var ju liksom en vagnpark för liksom några år sedan, när det växte och växte och växte. Hon gick runt med 3 kundvagnar med olika tingest i, som man inte riktigt vet varför hon var tvungen att ha. Och då undrar man så här, vad är det hon samlar på? Hon har ingenstans att bo, men hon måste ha de här grejerna. Vad i henne driver henne till att gå runt med 3 kundvagnar fram och tillbaka?
Men jag tycker inte det är så himla konstigt. Om man kollar på historiens liksom utveckling, så börjar med att vara nomader. Det enda vi gjorde hela dagarna, vi hade ett ganska göttigt liv. Vi kom in på, ja, ofta en strand, och vi samlade lite snäckor, vi fångade lite fiskar. Samla. Vi samlade inför vintern så skulle överleva. Samlade vi inte så dog vi.
Ja, men så är det ju. Men...
Och det är klart att det finns i vårt DNA. Det är som alla säger, vi ska utvecklas inom loppet av 100 år, men vi har inte utvecklats, våra hjärnor har inte utvecklats på 30 000 år. Varför skulle inte samlarmänniskan i oss var ganska stark?
Nej, men det är det som är så intressant. För här, om vi nu pratar bort det ekonomiska, för att inte låta för liksom verklighetsfrånvänd, det är inte det jag försöker göra, utan jag försöker...
Små fåglar satt på en gren, en ramlade ner.
Och sann är denna sann.
Nej, men det behöver ju absolut inte handla om dyra grejer.
Nej, men det som är intressant med en uteliggare person som har valt att gå från samhällets normer, eller ofrivilligt valt eller icke, det är ändå någon form av person som inte vill infinna sig i leden. Förstår du? Då har man också valt bort allting som har med leden att göra. Varför väljer den då att fortsätta samla? För att det är det här som är intressant med människan och frihet. För varför väljer en fri människa att vara bunden? För nu är hon bunden till tingesten. Hon kan inte leva utan tingesten. Rimligen är ju att hon är fri från allt. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar. Fast som nomad är ju den bästa kombinationen. Det var ju där vi skulle ha stannat. Då samlade vi ju, men var ändå fria. För att vi gick ju bara vidare när maten var slut. Så det blev ju inte att vi drog med oss någonting. Mer än vår lilla grupp liksom. Men jag tänker att barn är ju av naturen minikinisamlare. Jag tänker alla jävla... Ja, gud, man har samlat på så mycket grejer. Allt från suddigum till läskpapper dit och dit. När barn gör det tycker man att det är charmigt. Men då handlar det ju om någonting annat, förhoppningsvis. Sen kan jag ju se själv att jag var en samlare tidigt. Det är ju förmodligen på grund av att jag låg ensam 6 veckor på sjukhus. Jag tror att det har ju så klart...
Va? Vad är det här för något?
Jag föddes så örligt tidigt morgonstund.
Men nu måste du väl för fan skärpa till det. Menar du att det är det som är orsaken till att du samlar? Nej, men snälla Ann Söderlund. Alltså jag är så trött på den här typen av så här analys.
Men förstår du inte vad jag menar? Vadå? Barn samlar ju.
Det är väl klart. Ja, men vadå, fan, men på 80...
Jo, ja, men varför är det då fult för vuxna att samla?
Nej, men det är väl inte fult, men du kan ju inte säga att så här, anledningen varför jag samlade var för jag låg 8 veckor på sjukhus. Nej, för jag föddes för tidigt. Någon jävla måtta på så här... På... Någon jävla måtta på omskrivningar måste man väl få höra. Herregud, hela 80-talet uppmanar ju till samlingar. Kommer du ihåg de här små samlarhyllorna man skulle ha?
Jo, men sådana har ju Bobbe också. Jag slängde för sig den här om dagen. Jag fick mardrömmar från barndomen. Nej. Jo, så
ja, det var den där 8 veckorna i kuvös.
Ja, men till exempel nu när man sitter på olika auktionssajter så kommer det upp så här... En liten flash typ. Vi vill ha la la la. Många är ute efter just det här nu. Och då skickar jag till dig. Många är ute efter dragspel. Det gjorde mig så munter om jag får använda ett gammalt liksom, 1900-talsuttryck. Det gjorde mig munter att folk sitter hemma på kammaren och så här, vill ha dragspel.
Ja, men alltså, det är det roligaste. Och jag tänker då, för jag måste tänka ett steg längre, att det här hänger ihop med den här grejen som har skett nu på sociala medier i corona, att då folk plockar upp sina små, vad ska jag säga, när man öppnar skapande boxen, ja, då är det svårt att stänga av kreativiteten, och helt plötsligt har folk då vågat uttrycka sig, kanske gjort en dans, kanske tagit fram det där gamla dragspelet ur källan, alltså för att sysselsätta sig, och så helt plötsligt har man fått lite feeling, bara, fan, det där lät inte så dumt, och så har man lagt upp en film och bara, oj, jag fick feeling, jag ska bli nästa Roland Cedermark.
Glöm inte bort de fina åren och kärlekslån.
Roland. Vet du, han är typ 80 bass nu och ser exakt likadan ut.
Ja, men jag älskar ju Roland Cedermark. Ja. Han har ju liksom också en så här typ Sven Hedlund-look. Han har ju en extremt bra look.
Men jag tycker det är så roligt.
Alltså skinnväst, mustasch, ja, och liksom cool lugg.
Och riktigt bra skor också.
Ja, riktigt bra skor.
Gråa typ...
Ja, men kommer du ihåg de här gamla biljardspelarna som gick på tv? Förr i tiden gick det ju biljard-SM och sånt där på tv. De hade ju också lite så här Roland Cedermark-looken.
Ja, det är sant. Men det är så roligt också när man lyssnar. Vi kan lyssna lite när Cedermarks lilla kvartett är med i... Nygammalt som var liksom the itchit då. Då fick man ju skriva in brevletus.
Ni tittare, ni skickar ju brev till oss ibland och talar om vilka ni vill se här i tv-rutan i Nygammalt. Och en av dem som har varit väldigt flitigt önskade den sista tiden här, det är Roland Cedermark från Sveg. Välkommen. Glad spelman på dragspel.
Ja.
Det är väl rätt att säga.
Det är rätt.
Nu har Roland med sig en trio här bakom sig som inte går av för hacker. Roffe Berg, välkommen. Välkommen. Gitarr. Pelle Höbinger som spelar trummor. Jag får väl gå ner så Bengt Hansson på basen syns. Välkommen Bengt. Och nu så ska det bli något svängigt.
Ja, vi tar Alexander Ragtime Band.
Det gör.
Men det här är vår uppväxt. Ja, så gamla är vi. Eller ja.
Nej men alltså vi säger ju nu, Tom Allan har ju då, han har ju, min son är lite, det är inte diagnostiserat men jag är väldigt säker, han kan inte knyta skorna men han kan allt om Gustav Vasa, han kan prata flytande engelska och så kan han Adolf Hitler och några gubbar
och
till. Och just nu är det Michael Jackson, vad ska man göra åt det där? Han är helt besatt av Michael Jackson. Jag vill ju inte liksom spoil his world.
Men vad får han det?
Nej, men jag har ingen aning. Nej, men så nu sitter vi och kollar på Hermans historia. Och de här Herman Lindqvist-programmen, de är ju från liksom, de är ju nästan lika gamla som Gustav Vasa själv. Ja. Och han går ju runt med någon form av knallblå eller knallröd glasögonbåge i plast. Och går runt och pratar på sig sin putriga, nymodiga svenska. Och så är det alltid någonting med Månsdotter att göra.
Den där gamla frillan som blev drottning av Sverige.
Och men... då sa Karin Månsdotter. Hon hade jävligt mycket att säga till honom, den Karin Månsdotter. Eller så skarvar han jättemycket. Skitsamma.
Han är ju en historiefifflare av rang.
Han är ju en historiefifflare av rang. Ja. Herregud, det var ingen som kunde särskåda honom på den
Nej.
Tiden.
Sen har han ju liksom klarat sig för att han är en duktig författare. Och 98% har ju någon form av källa. Men de andra två har ju liksom Ann Söderlund höftat lite.
Verkligen Ann Söderlund.
Söderlund. På Söderhundsön där Ann Söderlund bodde.
Det var en man som hette Ann.
Nej, men jag älskar ju fifflar. Jag älskar sen när man läser gamla historier och snöat in på det där. Knivhans som säger, oj, man kan koka soppa på en spik. Jaha, du vill ha flugfiske. Då räddade Knivhans engelsmannen som kom resande från flugfisk. Alltså det finns någonting i det här.
Ja, men då, det finns ju
lösningsorienterade. Ja, men... Det finns något fint i det. Alltså inte storfifflarna som ärslen, men småfifflarna. Jag vurmar för dem lite grann. Ni lyssnar återigen på Lille Lördag och den här veckan så har vi en fin, fin sponsor, nämligen Best Secret.
Just det, det här tipsade vi om veckan innan och det är, jag hoppas att flera av er har registrerat er. Själv har jag nämligen gått loss den här veckan och köpt en jäkla massa härliga barnkläder. Men också träningskläder som jag upptäckte precis.
Jag har faktiskt också köpt massa fina barnkläder, lite surfer dude-aktiga. Jag älskar ju Scotch and Soda väldigt mycket.
Ja, de har härliga grejer.
Ja, de har så himla fina färger och det är inte så himla mycket så här, nu ska killar ha blått, utan killar kan lika gärna ha rosa, gult och beige. Och så är det lite så här California surfer dude, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt svag för.
Själv köpte vi kläder från Mex. De hade jättefina barnkläder, upptäckte jag.
Köpte du något till dig själv då?
Ja, men jag köpte ju träningskläder. Det tyckte jag var lite härligt att upptäcka. De hade ett brett och härligt utbud. Och nu har du också chansen att bli medlem på bestsecret.se. Det är nämligen så här att vi har fått ett exklusivt erbjudande att ge till våra lyssnare. Det är så här att om ni går in på bestsecret.se/lillelördag, då kan ni också bli medlemmar och få ta del av alla de här fantastiska erbjudandena. Och det är alltså 20-80% rabatt på årets kollektion eller året innans kollektion.
Precis, och jag blev så himla glad, för att det var en collegetröja som jag ville köpa till Bobo från just Scotch and Soda förra året. Så blev jag lite snål, men så såg jag den där på rean och då slog jag till, så fick Frasse också en, men de två sista, så att skynda er på nu, för det är en helt fantastisk rea just nu.
Det är vårat supertips den här våren till våra älskade lyssnare.
Best Secret.
Men kommer du ihåg Elizabeth Holmes, hon som gjorde liksom succé, hon fick ju så mycket pengar för sin Theranos, du vet det här lilla blodprovet som skulle så här, DNA-koda och liksom sortera ut allt och rädda mänskligheten.
Men hon fick inte hon typ 1 miljard?
Nej, men hon har fått mycket pengar, så 9 miljarder dollar har bolaget värderats till.
Du skämtar.
Hon beskrevs som den världens yngsta self-made billionaire. Och det här är väldigt intressant, för att hon existerar i samma era som Isabella Löwengrip. Det är som att hon har ju vunnit, hon har varit så här på Forbes lista, hon har ju liksom pratat om att hon har varit den kvinnliga Steve Jobs och så vidare. Det är som att 2018 och 2019 var behov utav kvinnor, unga kvinnor som stod och tog makten. Och ingen utav dem hade täckning för det de sa.
Men Elizabeth Holmes, hon hade väl ingen täckning överhuvudtaget? Det var väl bara hittepå? Eller hon höll på lite och hittade och dit. Men för vi har förstått det som, så var det bara en stor jävla scam.
Ja, men vadå? Isabella Löwengrip sitter i sitt sommarprat förra sommaren. Vi kan lyssna på hur det låter, hennes sista ord här.
Jag ska till USA. För om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna, så måste jag lyckas där. Kanske låter jag galen som har den här målbilden. Men jag tror egentligen inte att den är så unik. Vi är många affärskvinnor och män som har mål och drömmar om att bli störst i världen. Men det är få som faktiskt vågar formulera dem. Och absolut inte berätta om dem för en miljonpublik.
Hon ska flytta till USA. Hon har sålt allt. Hon kommer bli miljardär.
Det är världens mest framgångsrika kvinna.
Men grejen är att det fanns ju ingen möjlighet att göra det här. Men gud vad intressant. För igår lyssnade jag på en gammal intervju med Kristina Lund från Babel. Och då sa hon så här, då sa han en som intervjuade, men ska inte du ge ut en självbiografi? Det har ju du sagt. Då sa hon det, ja, fast det där var ju någonting jag bara sa. Det var ju kanske, ja, jag är lite mytoman. Det var någon som frågade så här, ska inte du ge ut en självbiografi? Och då sa jag det, så ringde jag till min förläggare och så sa hon, men kan jag nu trycka det? Ja, det kan du göra. Men jag kom ju på att hela mitt liv, det skulle ju bara vara hittepå, så att det struntar jag i. Men jag tänker att jag fortfarande kanske kan säga att jag har skrivit en självbiografi, och om någon frågar, då kan jag bara säga att den är slut på förlaget. Det här är ju lite samma, men i liksom Kristina Lugns fall så ser ju hon det hela tiden och gör... Men hon hittar på lite, så var ju hon. Hon kunde säga så här, men jag kan inte komma på den intervjun för jag slog huvudet i frysboxen på ICA. Alltså hon var så här, hon ville inte spela med det vanliga spelet. Hon hittade på lite och alla visste det, men eftersom hon var en geni hon var, så tyckte man så här, men du är så rolig och briljant så att jag köper det.
Ja, men hon är ju också, hon är ju litterärt smart här. Till skillnad från de här kvinnorna som då hela tiden, den här lögnen som både liksom Isabella och Elisabeth på något sätt fortsätter upprätthålla, där man hela tiden ringer media innan man ringer sin kompis och frågar om man är på riktigt. Där är ju Kristina smart och ändå så här, typ checkar om en förläggare eller har åtminstone självmedvetenheten att förstå att det här är inte normalt. Varken Isabella eller Elisabeth har ju haft någon form av självspegling i det här. Och nu vet ju vi lite om hur Isabellas hemsituation ser ut. Hon har inte liksom haft supernära kontakt med sina föräldrar. Det verkar som att det skiter sig med ganska mycket polare. Alltså hon har suttit som en ensam liksom Elsa i Frost uppe på sitt isslott liksom, och skapat en egen värld. Men, och ingen har valt att så här, säga till henne att det här kommer inte hålla.
Fast jag kan tycka att det där, jag kan förstå liksom hela hennes, vad ska jag säga, hennes, det är samma betingelse där, att man inte har någon som ser efter en, man är ingen som speglar en, man är ingen som är så här, men hörru du Anson. Och det där kan du väl själv känna igen dig lite grann i.
Men gud, ja, absolut.
Ja, och det är liksom till hennes försvar, jag vet ju ingenting om Elisabeths bakgrund, är att när man inte har liksom sin klan runt sig, utan man får hitta på lite regler, alla Pippi Långstrump om vi nu ska säga så, så är det klart att det sker knasigheter. För att det ska finnas alltid någon som är över, någon som är äldre, någon som är visare. Och det är lite som Kristina Lugn säger också, att så här, det räcker ju inte med att bara vara förälder. Man måste ju vara en klok och smart förälder också. Man kan ju inte bara skämma bort dem. Och det finns någonting i det att man tänker, man ger dem bara massa kärlek. Man försöker skapa förutsättningar som har ett härligt liv. Men så blir de så här bortskämda små jävla brats som inte klarar sig själva för att de har en hittepåvärld.
Det som blir intressant här, det är ju att i den tiden som Kristina Lugn växte upp, det fick ju vi då som kvinnor på den tiden veta att vi skulle bli vid vår läst. Att äldst vet bäst och så vidare. Under tiden 2018-2019 så hade ju den unga kvinnan fått makten efter MeToo och så vidare. Där var det ju så att man hade vänt på perspektiven att den som var yngst visste bäst. Så att där fanns ju aldrig den där äldre speglingen. Och var det någon äldre som ibland då sa till att det här håller på att bli galenskap, då fick ju den veta att den levde. Så de här kvinnorna blev ju liksom uppburna utav det allmänna trycket. Det fanns ett behov utav dem. De blev liksom en landsmoder ofrivilligt.
Men jag måste också dra snabba paralleller till Tiger Woods.
Ja, men vänta. Isabella Löwengrip blev ändå affärsvärldens liksom mäktigaste kvinna inom näringslivet. En fucking jävla googling bort. En googling bort. Och hon inte hade blivit det. Alltså så är det ju. Hennes bolag omsatte inte så liksom mer än vilket annat bolag inom hennes industri som helst. Fanns inga pengar, fanns jävla mycket luft liksom. Så snälla, söta rara, jag vill veta, det är ju inte så, det var inte så att det var ett enväldigt beslut. Hur har de här diskussionerna gått? Mm. Varför valde man henne? Jo, för att samtiden var ett behov av henne.
Ja, så att jag tycker så här, alla spelar med. Alla har liksom skuld, tycker jag.
100%. Mm.
Och det blir också väldigt tydligt, tycker jag, när man också ganska hårt och drastiskt blir nerputtad från sin tron. Och nu har vi det som jag pratat om förut. Nu blev ändå hennes Löwengrips kosmetik uppköpt. Men om det inte hade blivit det...
Alltså, vilken jävla tur de hade precis innan corona.
Nej, men jag känner så här...
Jag tycker ändå... Tack! Alltså bra.
Ja, för jag känner så här, hon har ändå, tycker jag, sporrat så otroligt många unga tjejer att våga bli någonting, att våga ta liksom, ja, men, höjd på någonting som de inte trodde fanns. Så att jag kan ändå känna så här, hon har ju i alla fall slitit jävligt hårt. Sen så tänker jag så här, man umgås med miljardärer, man börjar knulla med miljardärer. Man får kanske indikationer av miljardärer att de backar en. Och så plötsligt så står man helt själv. Och har man då inte liksom la familia, som du och jag inte heller har, Nej, men då är det jävligt lätt att så här, förlora fotfästet.
Men ja, vem som helst kan ju bli fartblind. Det är ju fifflarens liksom, mm, grunddrag att bli fartblind. Precis som i myntkabinettet. Ja, ett mynt blev 35 mynt. Mm,
för det var ju så lätt. Och det är samma sak där att utbudet gör ju fifflaren. Fifflaren, det är liksom, vi har ju väl alla en liten fifflare latent i oss. Det är ju ungefär som barn så säger man så här, lilla Pelle, tog du Anders liksom bil? Och då kanske det är så här, Anders hade 633 bilar och Pelle hade en. Det är klart att han är där hemma. Varför slinker inte en liten bil ner i fickan? Det är fullt förklarligt.
Apropå fiffleri, det finns känslomässigt fiffleri också. Det är det här som jag funderar på. Det här, det uppstod nämligen ett bråk i helgen. Mm. Hemma vid. Och det är faktiskt ganska intressant bråk, för det finns två rätt och två fel här.
Har du bestämt?
Nej, men jag tror det, för jag var tvungen att provtrycka med några vänner faktiskt, för att jag var så här, jag vet inte vad som är rätt och fel här. Och det kanske inte finns ett rätt och fel. Men vi tar ändå incidenten så liksom kan vi diskutera den. Hur som helst, vi firade 3 år förra veckan, jag och min kära sambo. Och han ger mig då en vandring på Kebnekaise. Jättefint ju.
Ja, så bra affär. Present.
Så vad sa du?
Så bra business. Alltså. Så bra present. Älskar vandringssägner.
Ja, det ska bli intressant.
Eller blev du glad?
Ja, men jag blev jätteglad. Alltså, det är verkligen en dröm. Min dröm är ju att vandra liksom norska fjordfjällen eller typ Kebnekaise. Jag fick ett vildmarksug sen jag var uppe i Jukkasjärvi här i vintras.
Mm. Ja, men gud, det var jättefint present.
Ja.
Äntligen.
Hur som helst så köper han också då blommor till mig. Och de här blommorna är ett knippe pioner som stoppas i någon rosvas i panik för att gömma dem för mig. Och sen så flyttas de inte från den där pionvasen. Grunden är, jag tycker jättemycket om pioner, det är inte det. Jag kan tycka så här att man köper blommor, Joel kommer gärna hem med antingen liljor eller ett knippe pioner. Alltså det är aldrig liksom att det är en bukett. Eller köper han en bukett så ser jag att han har köpt buketten på ICA. Förstår du? Det finns ingen kärlek i buketten.
Jag fattar. Det är bara en handling av plikt.
Ja, exakt. Så här, kvinnor gillar blommor. Då köper jag blommor. Alltså det är så enkelt. Jag har ansträngt mig, står i hans huvud. Och jag köper ansträngningen. Jag tycker den är fin. Det är en fin gest. Men jag blir också sårad utav att ansträngningen är så begränsad. Han vet att det vackraste och underbaraste som gör mig så lycklig på jorden, det är en bukett från en blomsteraffär här i Stockholm som heter Brun, och de sätter upp de vackraste buketterna på jorden. Det ser ut som att någon har varit ute på en sommaräng och liksom plockat blomma för blomma med omtanke och sen knutit den här buketten och satt ihop. Och de här buketterna får jag ganska ofta av mina tjejkompisar utav olika anledningar. Mm. Mm. Och det gör mig så lycklig, så lycklig, så lycklig. Men utav honom får jag inte en sån bukett, utan nu får jag en enhetlig bukett med pioner eller med liljor, och jag tycker inte om liljor, men det vågar jag inte säga till honom, för jag blir ändå glad för handlingen. Men tack, nu rann det över. För att jag upptäckte då att den här pionbuketten som då hade fått då förvisats till en liten avskild hylla, för jag hade redan en brunbukett på bordet, då hade slut på vatten och de här pionerna hade gått från knopp till 100% vissna direkt.
Jag måste ändå snabbt bara kasta in en fråga. Var den här, för det är ju väldigt populärt nu på ICA och sådana affärer med pioner. Så då köper man ganska fina pioner för typ 89 kronor. Eller hade han varit på en blomsteraffär?
Han säger att han har varit på en blomsteraffär och köpt de här. Men okay, de var ju liksom bara ett knippe med väldigt mycket blad. Också några knoppar. Och då hade de, det låter så, men du vet, det här är värdering för mig liksom. Då hade de stoppats ner i en vas och sen så hade de ställts på en hylla, och sen så hade den här vasen då under helgen fått slut på vatten, så pionerna gått från blomma till vissen direkt. Och då blir han irriterad på mig att jag inte tar hand om mina blommor.
Jaha, men då har han ju ändå ett intresse av sin gåva till dig.
Ja, absolut.
Det här blir väldigt dubbelt.
Exakt. Och då var jag så här, Och då sa jag så här, jag blir så sårad av att du bara köper blommor på typ ICA för att du köper blommor. Du tar aldrig reda på vad jag vill ha. Och då blev han såklart supersårad. Jag var så här, ja, jag har aldrig varit med om en person som heller recenserar presenter.
Det då har han inte varit med om mycket ska jag säga. För det gör nog i alla fall 50% av världens befolkning. Kanske 60.
Ja, okej. Okay. Jag antar att alla de har en vagina.
Nej, det tycker jag inte. Men mitt ex recenserade presenter på det sättet. Jag gillar inte det här. Jag kan inte spela. Och då kunde han heller inte ge blommor. För han gillade inte att ge blommor. Då kunde han inte spela. Så det var hans då förklaring. Han kunde inte spela. Han kunde inte låtsas att han ville göra den här handlingen. Eftersom han absolut inte ville det. För han gillade inte jul. Han gillade inte blommor. Han tyckte det var bla bla bla. Alltså allting som var rövslickeri tyckte han inte var äkta.
Nej, och det här är problematiskt. För då säger jag så här. Det här är lite som att om du köper blommor till mig. Du vet när jag, det här är en av mina passioner i livet. Vackra blomster liksom. Om du då går och, så här, och köper blommor. Det är lite som att jag så här, vet att han älskar fotboll. Att jag så här, han gillar fotboll. Jag köper på biljetter till Hammarby som inte är hans lag. Alltså det är samma liksom. Jag sa det här till honom. Det är samma typ av ignorans i det.
Ja, det skulle inte ske ända in i helvetet.
Nej, och vilken förolämpning det hade varit. Han skulle aldrig kunna ta emot en present. Det är lite samma sak som att köpa blommor och skita i vad man köper. Du gillar ju blommor, då får du blommor.
Ja, och det här försvaret att, det är så här, att marknaden och kommersen har skapat så här romantiska gåvor stämmer inte. För att vackra ting, det som fått vackra ting och kultur är det som människan fått och mat.
Skönhet, sanning och sanning är skönhet.
Precis, så att, det där är bara att hitta på. Men jag tycker överlag så finns det en jävla skitstil. Okej, vi måste ändå ta hos det täcka könet. Där det ska vara... Jag tror att det finns någon inre jävla stress att köpa grejer. Sen finns det också någon inre... Vad ska man säga? Någon...
Good enough-känsla.
Ja, dels det, good enough-känsla. Sen finns det också någon så här tonårsmopsighet. Att säga, aha, nu vet att hon verkligen vill ha det. Men då ska, jag tror att det finns undermedvetet. Om jag ger henne allt som hon vill ha, då tror jag ett, att hon, då tror hon att hon sitter säkert. Så att han har ett maktspel igen.
Men det är makt, det är kontrollförlust och kontrollbehov. Men det var intressant, för jag pratade med en annan tjejkompis om det här då. Och då visade det sig att hennes nummer då har ju då snöat in på. Och det är också det här som tjejer alltid blir superprovocerade av, inklusive mig själv. Att killar bara ger när det är liksom specifika högtider. Att man aldrig kommer med den här spontanpresenten i veckan. När man kanske behöver den som mest. Att det ändå alltid måste vara namnsdag, födelsedag, årsdag. Alltså så att. Att det inte spenderas däremellan på kärleken. Och det handlar inte om att allt måste kosta 3 miljarder, utan det handlar om en akt. Att man tar, kanske plockat en jävla bukett med blommor mitt i veckan och kommer hem med det. Det är ju 1000 gånger vackrare än att köpa fel sorts blommor vid rätt tillfälle, så att säga.
Men det är ju deras alltså försvaret som alltid återkommer. Ett, jag ville köpa något jättedyrt men gjorde inte det. Två, jag var på väg men så var det någonting som hände på vägen. Mm. Buskis, någon ramlade, en banan slang fram, jag ska halka ett banan, ska, alltså det är de glada. Tre, att liksom att det kanske...
Du blir alltid så besviken när jag har så, får som press för att du...
Prestationsångesten. Och då tänker jag lite så här, jag tycker att just det vi pratar om nu gör att liksom hela befolkningen, eller hälften av befolkningen i världen idiotförklaras. För en kompis till mig skickade till mig om dagen, jag är så trött, vi har varit uppe hela natten, jag försöker få min man att förstå allt det jag gör. Att det här kommer inte gratis, att det är härlig mat eller fint hemma, eller att jag fixar med hans barn som egentligen inte mina, bla bla bla. Jag är så jävla trött på att jag inte kan få en jävla uppskattning för det. Men nu går jag här och köper, när jag köper mina pioner, förresten, rea pris på ICA nu för 49 kronor. Och då skickar jag tillbaka en så här rutten solros och säger bara, och den här köpte jag till mig. Alltså det är lite så här, ännu en sak som vi förenas i. Vi stod i köket för 100 år sedan och drog i grytorna och männen var ute och liksom pippade med andra på bärns. Det är lite så här, ja, c'est la vie. Att vi ska vi då bara konstatera att det är så karaslokar är. Då, I'm not in baby, I'm out.
Det är bara lite så här, vad är liksom... För det känns ju lite som minsta motståndets lager. Risken finns nu också att det här har blivit en enorm kränkning hos honom.
Jag fattar.
Ja, så att nu kanske risken finns att han då inte vågar köpa blommor alls.
Fast det är också en skitursäkt. Då är det lite så här, okej, okay, om kvinnor, så här, om 99 av 100 kvinnor gillar den buketten, den väskan, bla bla bla, så här, men köp det då.
pratade med en annan väninna om det här och frågade hur hon och hennes man hade löst det med presenter. Det visade sig att han har då snöat in på ett specifikt ämne som han älskar. Vi kan säga att det är en stad som den här mannen tycker väldigt mycket om. Och det har tagits massa vackra bilder från den här staden under årens lopp. Hon har inget intresse i den här staden. Men mannen har då börjat varje födelsedag, årsdag och så vidare. Har han specialbeställt något porträtt från 60-talet signerat utav den här till henne i födelsedagspresent. Fast egentligen är ju det en present till honom.
Det är en gammal klassiker.
Vi gjorde en sketch om det här i Mammor med mig och David Sundin där jag fyller år och han ger mig presenter. För det är en återkommande grej. Kvinnor får så fruktansvärt usla presenter utav sina män. Stekpannor, dammsugarpåsar, abonnemang, alltså via we name it all liksom. Och det slutar med den här sketchen att huvudpresenten som då frun, det vill säga jag tror är en bil, är en åkergräsklippare som han springer ut och glatt och provkör direkt. Så han har ju också då köpt presenter bara till sig, men då kamouflerat den med henne.
Ja, men ja, den kommer jag ihåg.
Ja, nej, men och så är det ju också mycket, att man får presenter som man egentligen vill ha själv.
Jo, jag fattar, men jag tror också så här, jag måste ju också liksom banna mig själv lite som jag är den mest tacksamma presentkvinnan i världshistorien. Så jag kommer ihåg i början då när Mattias gjorde lite överraskning, jag köpte någon present och min tacksamhet liksom, den var så överdriven i paritet till gåvan att det blev liksom pinsamt för honom. Han var så här: okej, okay, du har fått 3 par trosor och en liten parfym från typ Victoria's Secret.
Och du säger, vadå, du strösslade rosenblad på golvet och julade.
De här presenterna var så lycklig hit och dit och han hade varit tillsammans med en ganska liksom foxy tjej innan och fick väl slita hårt för att liksom få ihop någon liten gåva. Så då tror jag att jag själv också satte lite liksom den väldigt låga ribban på 2-3 millimeter att så här, fan hon verkar vara en ny tacka hur man än är lite, och jag tror att det också kan ha smittat av sig på allt möjligt, allt från liksom hur man älskar till man hjälper till med ungarna.
Du stönade för högt första veckan.
Ja, men liksom, för tacksam.
För tacksam, för kåt, glad och tacksam är alltså inte bra.
Nej, jag tror på det. Du har dina 3 första veckorna, då är du the general bitch. Liksom, du är älskvärd, men du är också så här, ah, men fucking, du är Coco fucking Chanel.
Ja, man sätter standarden för relationen där.
Satan vad de tjatade på den där spetiga kvinnan som borströkte och får vara ihop med henne. Hon var liksom så älskad, men hon satte sina spelregler själv, och det är väl det man ska bestämma sig för redan från när man är liten, alla pennish style.
Om det är någon gång i livet man ska fiffla så är det fan i mig med kärlek de första 3 veckorna.
Det är verkligen kärleksfifflaren, en del i en ny tv-serie av Ann och Anita.
Jaha, du sa utav Ann, sa du bara. Fifflar du bort mig? Ja, men apropå det här, och så kom ju då såklart, när man då har satt igång snöbollen utav bråk runt det här ämnet, kom ju en annan grej upp. Och då var det också så här: en gång så bjöd jag dig på restaurang och då bytte du restaurang, så jag har inte vågat bjuda ut. Då blir man ju lite så här: men herregud, hur lättkränkt kan man en människa vara? Vad är det med den manliga sårbarheten runt detta?
Nej, men jag tror också att så här, mamma har funnits där och fixat så mycket, så när de själva ska göra så tycker de att det är så otroligt fin gest att de har gjort det här. Så de tänker att ingenting har hänt sedan de var 5 år. Och då, jag menar, när Boba ritat en teckning eller gjort någonting eller kommer med en blomma eller sytt någon ful skit på dagis, då är det klart att jag är så här med allt.
Alltså, sytt någon ful skit på dagis. De alla som då har också ritat upp så här 500 ark av Michael Jackson-teckningar. Alltså så här, vet du vad han sa till mig förra veckan? Du tittar mycket mer på Pennys TikTok än du tittar på mina teckningar. Jag bara, men dina kommer i kvantitet. Den kommer liksom
en
var tredje dag med kvalitet. Det är en jävla skillnad. Men jag förstår du sårbarheten?
Jag förstår, men jag tycker också att, men om vi nu ska gå tillbaka till Kristina Lund som ändå på något sätt understryker att man ska vara en klok fifflare, som är samma sak som att vara en klok förälder, så måste man ju också ibland dechiffrera då hur till exempel det ser ut i syskons liksom ställningen, som i morse då när Bobo säger så här: gud, har Ilan ritat den här tavlan? Då var han alltså bara 7. Alltså, ja, han är ju den som har varit verkligen bäst på att rita. Du är ju bra på mycket annat, men Elon var verkligen duktig på att rita. Ja, jag fattar. Det är ju ingen liksom offentligt påhopp på Bobo om man lägger fram det så. Han blir ju inte sårad. Han ser ju själv. Det här är ju en art piece av en mästare. Medan han liksom, ja men små grejer hit, de är ju gulliga, men de är som vilken sexåring som helst liksom. Så jag tänkte på det också igår kväll när det var det stora fiskdramat vid Norrmalmstorg.
Vad kan du återge det här på ett teatraliskt sätt? Kan vi få lite musik på det här?
Ja.
Och så försöka att vara väldigt tydlig i din återgivning.
Mm. Dramat är att jag från ett annat rum hör Bobo bryta ihop under läggningen. Alltså det är, jag har aldrig hört honom så här förtvivlad. Mattias frågar då, som förstagångsförälder, varför är du så ledsen? Han vill ju bara lindra sin sons smärta. Han kan göra vad som helst. Han kan hoppa från en fiskebro. Till slut
så... Vad är en fiskebro? Skulle jag vilja veta.
Det är en bro. Det är staden Kuwait. Nej, men hur som helst. Det här är som tår. Han håller på att väcka frassen. Nu börjar man som förälder bli lite irriterad. Men vad är det? Han kan inte säga. Han kommer ändå inte kunna bli hjälpt. Till slut visar det sig att det är en mycket svår saknad. Jag saknar fisken, säger han då. Och jag hoppar upp då, för jag ligger i barnens rum. Jag vet, jag har köpt en liten gosefisk till honom på något danskt vattenmuseum. Så jag springer ut liksom, allt för att lindra den här smärtan. Är det den här fisken du saknar?
Från det danska vattenmuseet.
Den danska nu. Hur som helst, det var inte den gose fisken i orange och grönt från vattenmuseet utanför Köpenhamn. Utan, ja, då tänker vi så här, är det Nemo? Vi vill liksom hitta en förklaring. Finns det någon bok? Nej. Efter mycket om och men, han flera gånger har sagt, ni kommer inte kunna hjälpa mig. Han förstår att vi kanske kommer förlöjliga honom. Och till slut så börjar han skratta ut från andra rummet. Men jag säger, nej, jag måste respektera barnets känslor. Då är det alltså fisken som Elon råkade kölhala på Gotland i somras, som han har börjat sakna. Det slutar med att jag då lovar Bobo. Jag förstår att han är ett barn som inte vill bli lurad. Så då säger jag så att vi kommer nu skriva en hymn, vi kommer skriva en dikt, vi kommer göra en liten krans och vi kommer begrava den här fisken och säga farväl, fisk.
Starkt.
Och då sa han, vi kommer också säga, så då sa vi godnatt, fisk. Och då tänkte jag på, det här är vår familjs När lammen tystnar, om ni kommer ihåg den filmen. Det är det som Bobo kommer drömma om på nätterna. Det är hela hans liv kommer gå ut när han ska rädda mörtar. Det kommer ju också från min barndom.
Såklart.
När jag skulle rädda mörtar. Allt går igen. Cirkeln är sluten. Tack för det. Tack för det.